Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Vänsterpartiet i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelning och en timme i veckan under 2026. Programmet är producerat och finansierat av Vänsterpartiet i Gällivare. För information kontakta Vänsterpartiet i Gällivare. gallivare@vansterpartiet.se.
Hej och välkomna Boris Boatem och tervetuloa hit till närradion. Det är Vänsterpartiet Gällivare som huserar här just nu. Simon Lundmark heter jag och jag har med mig finfrämmande. Nämligen våran egna Stig Eriksson. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi satt och pratade, Jeanette och Kalle och jag, och så funderade vi att ja, men, tänk om vi skulle göra ett program där vi får hit Stig och får intervjua dig om allt spännande du har varit med om i politikens värld. Och nu sitter vi här.
Ja, det har ju gått många år sedan jag klev in i det politiska och det har ju varit väldigt intressant, måste jag säga. Att vara delaktig i samhällsfrågor är fantastiskt och en ynnest att få vara med.
Ja, ja, men så kul att höra. Men om vi börjar, Stig, med om det finns lyssnare där ute i etern som inte vet vem det här Stig Eriksson är. Hur skulle du presentera dig själv?
Ja, en strax 77-årig intresserad av politik naturligtvis, men också utav friluftsliv, jakt, fiske, så att jobbat i LKAB i drygt 25 år, så att under jord hela tiden. Och det var, kan man säga, att det var väl där som det tog riktig fart. Det fanns ju, botten låg väl i gruvstrejken naturligtvis. Då man intresserade sig för arbetarrörelsens problem. Och när jag då sen började i LK, så då var steget inte så långt att ta, att kliva över och börja med de politiska frågorna just för arbetarrörelsen.
Hur var det? Du måste ju ha hunnit jobba då under gruvstrejken 69-70.
Nej, jag gick gymnasium som äldre elev.
Okay.
Kom från folkhögskolan i Övertorneå och började gymnasiet. Och under min tid i gymnasiet så var ju gruvstrejken. Så att jag började i LK sen strax efter, 73.
Okej. Okay. Och jag kan tänka mig att det här också, gruvstrejken måste ha klingat kvar ganska färskt i alla arbetares minne, så där just strax efteråt. För visst var det så att det var ganska stora förändringar som genomfördes efter gruvstrejken?
Ja, naturligtvis. Det var ju kanske startskottet för arbetarrörelsen. Och man får säga vad man vill, men gruvstrejken var ju en väldigt radikal. Alltså, då skedde väldigt stora förändringar för arbetarrörelsen. Efter gruvstrejken kom ju skogsstrejken och så vidare. Så att Det var startskottet på att det måste göras något.
Om man skulle fråga så här, att hur såg det ut innan gruvstrejken och vad var det främst man protesterade emot, alltså som arbetare?
Ja, men det var ju naturligtvis hetsen kring arbetsplatsen. Det var ju på den tiden var ju ackord. Det var ju ett av de stora sakerna, det var ju att man skulle få månadslön, det var ju en av de större. Man skulle ta bort de här så kallade klockorna, så att arbetarrörelsen var tvungen att slåss för de typ av frågor. Det hetsen på arbetarna var för stor.
Och det är någonstans här som ditt politiska engagemang vaknade till liv då?
Ja, naturligtvis. Min far jobbade i LK och gruvstrejken bröt ut och många av mina bekanta papper jobbar ju, och mammor också för den delen. Så att, det påverkade oss väldigt mycket i Malmfälten. Så att Visst, det gjorde den.
Hur var det, om jag tänker tillbaks, som barn? Pratade man mycket politik hemma?
Ja, hos oss var det nog ganska mycket ändå. Farsan var ju ganska intresserad och var ju med i dåvarande, ja, det hette kommunisterna tror jag på den tiden.
Ja, just det.
Så att han var ju med där. Så att visst pratades det politik, det gjorde det.
Mm. Och det är också, både du och jag har ju rötterna i Granhult som har varit känt som Sveriges rödaste by, visst är det så?
Ja, så är det. Jag är ju född där och så att det kanske följer med ändå på något sätt. Men det var ändå just det här med gruvstrejken och människors möjlighet att börja påverka sitt eget och sitt arbetsliv och så vidare. Så att det var väl det som var det stora ändå på något sätt och som väckte mig.
Hur exakt, alltså var det steget via det fackliga och sen in till politiken eller var det direkt till det politiska? Hur var liksom...
Det var ju så att VPK som det då hette när jag klev in i det. Vi hade en egen fackklubb.
Okej.
Så att vi träffades, vi var ganska många gubbar och yngre också. Så att det var väl första steget.
Mm.
Och där ramlade på sen eftersom.
Mm.
Sen kom ju 77 då vi fick den så kallade utbrytningen från VPK och det APK-arna. Och då var det ju faktiskt så att den största delen av fullmäktige ledamöterna som vi hade VPK gick till APK. Och okay. Två blev kvar.
Mm.
Vibi Niva och Bernhard Winsa. Så att vi samlades faktiskt här vars vi sitter nu i Folkets hus i källan. Vi som var kvar i VPK.
Mm.
Och funderade på hur och på vilket sätt vi ska fortsätta.
Mm.
Och så att det var en spännande tid.
Jag kan tänka mig det. 77 sa du, det är nästan 50 år sedan. Alltså hur såg samhället ut då? Och vilka frågor var aktuella just på den tiden?
Ja, man kan väl säga att frågorna, kommunala frågor, det var ju fortsatt var ju mycket kring äldreomsorg och hur skulle vi klara av att fortsätta ha en bra äldreomsorg. Det var skolan fanns med och inte så konstigt. Man kan ju säga, vad är kommunens huvudsakliga uppgifter?
Mm.
Ja, det är ju se till att vi har naturligtvis en äldreomsorg som är värt namnet. Det är en skola där barnen har möjlighet att få sin utbildning. Mm. Det är naturligtvis service i form av vägar, vatten och så vidare. Så att det är väl så att det är de huvudsakliga.
Mm.
Och de har nog funnits kvar på agendan ändå.
Mm. Om vi tittar tillbaks på 70-talet och när ni splittrades då i två. Vad var det ni gjorde som fick er att fortsätta? Eller hur samlar man kraft efter en sån, vad ska man säga, bli så ensam på, alltså ni har två ledamöter kvar. Som...
Utav fullmäktigegruppen, ja. De flesta av dem som då satt för VPK gick över till APK.
Ja, just det.
Och ja, starka personer som till exempel Vivi Niva, och det fanns fler än henne, och Bernhard Winsa och Svante var med, Ove Harala.
Mm.
Ja, vi var några stycken ändå som tog tag i det och sa nej, jävlar anamma, vi kör på.
Ja.
Och då var det ju faktiskt ganska roligt. När vi då kom till valet 79 så visade det sig att vi fick 7 mandat och utbrytarna fick 2.
Ah.
Och då kändes det ju lättnadens suck.
Ja, men verkligen.
Ja,
ni hittade kämpaglöden.
Det var väldigt skönt.
Ja, men fantastiskt. Jag tror det är så, Stig, att vi har en låt från dig som, om inte jag är helt ute och cyklar, så ska den komma från, från 70-talet. Och det är Hanna från Arlöv. Och det här är väl Nationalteatern, va?
Det var Nationalteatern. Den sätter ju lite grann redan, det var ju Nationalteatern, var ju den typ som progrock som fastnade mycket under 70-talet för oss.
Mm. Var det så att man, var det som en identitetsmarkör vilken musik man lyssnade på något sätt?
Ja, lite grann kanske. Det var ju, det var mycket progmusik under 70-talet.
Mm.
Och ja, de var dessutom bra låtar.
Ja. Då ska vi med spänning få lyssna lite på Nationalteatern här i närradion. Och det är Hanna från Arlöv som vi säger hej till. Hanna från Arlöv, hej! Alltså vilket roligt låtval, Stig. Det här är en personlig favorit för mig också. Vi sitter alltså här i närradion, Stig Eriksson och jag, Simon Lundmark från Vänsterpartiet Gällivare. Och vi pratar lite med Stig om hans intressanta politiska historia. Vi har avhandlat 70-talet och jag tänker vi rör oss i kronologisk ordning in till 80- och 90-talet. Och hur såg den politiska, hur såg det politiska läget ut i för vänstern i Gällivare på 80- och 90-talet? Vilka frågor drev ni och hur profilerade ni er i vänstern?
Alltså, huvudfrågan var fortsättningsvis, och som jag sa här lite tidigare, att det byggde på att vi skulle se till att vi skulle försöka klara en äldreomsorg värd namnet. Det var en skola där det fanns lärare, det var barnomsorgen som också växte väldigt mycket under 80-talet.
Mm.
Och det var ju viktigt för oss. Men det var också de människor som hade kanske tyngst och svårast som var en av våra hjärtefrågor. Hur och på vilket sätt kan vi hjälpa dem?
Mm.
Och det var väl den typen av frågor som rullade på för oss under 80-talet.
Och sen under 90-talet så då hade vi också en, det var ju ekonomiskt svåra tider här uppe i Gällivare. Och du berättade här när vi lyssnade lite på Nationalteater om hur svårt det var ekonomiskt för kommunen, för LKAB och för det kommunala bostadsbolaget också. Skulle du kunna berätta lite om det?
Ja, det var ju så att vårat bostadsföretag blödde pengar. Man hade så mycket tomma lägenheter.
Mm.
Och det innebar ju att kommunen då var tvungen att stoppa in pengar årligen, och det rörde sig om på den tiden stora summor som 20 miljoner, 25 miljoner årligen hela tiden. Och det är klart att det var ju medel som istället skulle ha gått till äldreomsorg, barnomsorg, skola och så vidare, och service. Men det var ju så, och till slut så gjorde kommunen upp med staten om att riva ett x antal bostäder. Jag tror att vi pratade då om närmare 1000 bostäder som skulle försvinna och som var tomma.
Mm.
Och man fullföljde inte hela rivningen. Jag tror att så när som på 100 lägenheter eller något sånt där. 800-900 lägenheter revs. Det kan man ju alltid vara, många har varit också efterklok och sagt att ja, nu hade de varit bra att ha.
Mm.
Men just då så var det ju kämpigt för kommunen.
Mm.
Det var ju pengar som bara for rakt ut till ingen nytta alls.
Mm.
Så att det var nästan så att det var ett måste för oss. För att också kunna se till att vi fick ett bostadsföretag som kunde stå på sina egna fötter.
Mm.
Och det var viktigt för oss, för att då kunde också medel som vi hade att använda i kommunen kunde användas på det som vi tyckte var viktigare.
Mm. Och det är klart att man får alltid bedöma politiska insatser utifrån den tidens måttstockar också. Att det var nog det som krävdes just då.
Ja, det var det. Allt för att försöka hitta vägar så att vi också kunde se till att vi kunde satsa på det som vi tyckte var det väsentliga i kommunens uppgifter. Så att sen är det som jag säger, det är lätt att säga att jo, vi kanske inte skulle ha gjort det, men under tiden så hade vi istället då kanske kastat bort pengar till ingenting.
Men Stig, om vi pratar om den här situationen och att det var ett överskott på lägenheter, om jag förstår det rätt. Var det inte också så att det här var under den tiden eller efter den tiden som man uppmuntrade folk att flytta söderut också? Hade det inte under en lång tid skett
ja,
en sån politik?
Ja, naturligtvis. Och alla LKAB, där behövde man färre och färre arbetare för att klara av den produktion man hade. Man kunde till och med producera mer med färre anställda. Och det är klart att det påverkar ju också naturligtvis.
Mm.
Jag menar, det är ju bara att titta på LKABs historia från i Malmberget på, kan det ha varit 60-tal någon gång, så tror jag man var 2 500. In på 90-talet var man 1 000 kvar.
Mm.
Så det förstår man ju att det hände mycket.
Mm.
Tekniken kom. Tekniken tog bort arbetstillfällen.
Mm. Men Stig, Sen händer också något väldigt spännande för dig i slutet på 90-talet. Jag hörde att det var lite spännande också för här i Gällivare-politiken, men du blev ju invald till riksdagen. Och visst var det här i valet 98?
Jajamän, det var i valet 98 och man kan väl säga att Vänsterpartiet gick väldigt kraftigt framåt överlag i landet. Vi hade ju en riksdagsledamot sen tidigare.
Mm.
Men plötsligt så både jag och Siv Holma då, som stod som första namn, kom in i riksdagen.
Mm.
Och det är klart att det var spännande överlag. Mm. Vi gjorde ju ett väldigt bra val här också. Man kan ju säga att det var två stora partier i Gällivare kommun. Och det var S och det var V med lika många kommunfullmäktige ledamöter. Så att jag tror att det var mycket de här frågorna. Det var ju naturligtvis jämställdhetsfrågor. Det var kvinnors möjligheter som gjorde. Och det tror jag är viktigt att det finns kvar i vänstern. För att hur man än vrider och vänder så är det ju fortsättningsvis när man tittar så finns det fortfarande ojämlikheter mellan män och kvinnor.
Mm.
Så att, det var en spännande tid och samtidigt väldigt intressanta år.
Mm. Hur gick liksom arbetet i riksdagen till? Är det på samma sätt som idag ungefär, att man var nere där vissa dagar i veckan och hade voteringar, eller var det annorlunda på något sätt?
Nej, det var ju oftast måndag till torsdag som det var väldigt mycket jobb.
Mm.
Så att Då utskottsmöten och så vidare under veckorna. Då hade vi ju dessutom ett samarbete. S satt ju i regeringen ensam. Mm. Men hade samarbete med V och Miljöpartiet. Så att det var ju hela tiden diskussioner mellan regeringen. S och V och MP då i alla ärenden. Så att det var ju, på det sättet så kan man väl säga att vänstern har ju funnits med i regering, men underförstått som samarbetspartner. Så att det är ju ingen nyhet för någon att vänstern har funnits med.
Nej, precis. Och det här var under Schymans tid, visst var det så? Gudrun Schyman som var partiledare.
Det var Gudrun som var partiledare. Jajamän.
Men vad var roligast egentligen om du tänker under riksdagsperioden och vad var svårast?
Ja, alltså man kom in så där så allt var ju lite svårt i början.
Ja.
Naturligtvis ställa sig i en talarstol i Sveriges riksdag direkt så där och det kröp väl både här och där i början. Så att visst var det. Det som var ju att det var väldigt mycket att läsa på.
Ja.
Det kom ju propositioner och allt möjligt under veckorna så att ibland tänkte man hur i hela friden ska man kunna läsa. Men C.H. Hermansson var ju före detta partiledare och han var förbi och så sa han åt mig så här. Där sa han Eriksson, du ska inte läsa på allt. Titta på de flesta du tycker är intressant, det ska du läsa. Men det övriga ska du titta på sammanfattningarna.
Mm.
Och sen ska du inte bara sitta på rummet, utan gå ut och gör någonting. Och det var rätt intressant.
Kloka ord från någon som har varit med också mycket, mycket länge. Men det är väl kanske också en stor del av en politiker som kanske framförallt en riksdagsledamots uppgifter är också att vara ute och träffa folk och på hemorten också delta i lokala aktiviteter.
Ja, oja. Det var ju att fara runt och det var ju intressant. Man fick ju se Sverige från en annan sida.
Mm.
Från söder, från Malmö till jag hade med mig folk, vi var till Pajala riksdagsledamöter, så att man fick ju se hela Sverige och se vilka problem finns på de olika ställena.
Mm.
Det var ju intressant. Mm. De skilde sig inte alltid så mycket, men ändå, det fanns skillnader naturligtvis.
Mm.
Men sen kunde det få vara sådana saker som jag tar vägar. Och vi hade ju alltid sagt i norr att våra vägar är i dåligt skick och så vidare. Men vi var i Dalsland.
Mm.
Och jag upptäckte att du, vägarna i Norrbotten är kanske inte allra sämst. Det finns även sämre vägar. Så att man fick ju se väldigt mycket på det sättet.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Vi ska fortsätta strax med lite musik. Men känner du att det är något kring de här riksdagsåren som du känner att ja, men det här skulle jag vilja lyfta fram och berätta? Eller det här tar jag med mig?
Ja, men det fanns ju stunder. Jag satt ju i trafikutskottet.
Mm.
Och under lång tid så pågick då diskussioner om en ny 10-årig infrastrukturproposition.
Mm.
Och den tog ju väldigt mycket tid och kraft. Men den var också intressant. Där vi då skulle försöka fördela pengar. Och ibland så var det ju krock mellan oss och finansen och så vidare. Så att det var ju väldigt intressant att sitta med. Där finansherrar, regeringens finanskillar, klev upp och skulle gå därifrån och så vidare. Så att det hände ju mycket. Men till slut så kom vi ihop. Och fick en proposition, en infrastrukturpropp. Men det var ju mycket jobb.
Ja, är det något du minns från den proppen som du känner dig extra nöjd och stolt över? Eller något förslag där som du vurmade lite extra för?
Ja, vi fick ju en hel del pengar på järnvägen.
Mm.
Och det var ju en av våra, kanske där vi tyckte att det var för lite. Så att i den mån så fick vi. Vi fick också en del på vad heter det, båtarna ut till Gotland, som också var en sån där väsentlig fråga för oss. I samma veva fick vi faktiskt Haparandabanan.
Mm.
Den röstades upp tack vare. Så att det var en sån där lokal grej som vi hade kört.
Mm.
Inlandsbanan fick också pengar i de där proppen.
Mm.
Men annars var det ju mycket. Det var ju, våran tanke var ju hela tiden att styra över från väg till järnväg. Så att det var ju liksom ett huvudsyfte.
Mm.
Och tyvärr skulle jag väl säga, när jag kör nu efter E4 och E10 eller vad det nu är, så tycker jag att det har inte blivit mycket av att flytta över från väg till järnväg. Inte.
Nej. Det finns mycket arbete kvar att göra på den fronten.
Det finns mycket arbete kvar.
Men jag är så glad ändå att ni lyckades hålla sams där i utskotten och i riksdagen och i samarbetet. Och på tal om det här med gemenskap, och så ska vi spela nästa sång som heter There is Power in a Union av Billy Bragg. Och när vi kommer tillbaka efter det så ska vi prata lite om nutid och framtid med dig, Stig. Så nu kör vi lite Billy Bragg och There is Power in a Union.
Brothers and our sisters, remember.
There is power in a union av Billy Bragg. Själv är jag med i två fackförbund. IF Metall och Musikerförbundet. Det finns ju också andra fackförbund, det kanske jag måste säga. Jag vet inte hur reglerna är kring marknadsföringar i kanalen. Men Simon Lundmark heter jag. Jag sitter här tillsammans med en annan granhultare, Stig Eriksson. Och vi pratar lite för Vänsterpartiet. Vi har berört Stigs intressanta politiska historia och vi ska röra oss in i nutiden och framtiden och titta på det valprogram som Vänsterpartiet Gällivare har presenterat här alldeles nyligen. Och Stig, du har ju precis som jag också läst valprogrammet och vi hade en ganska gedigen genomgång med Kalle och Jeanette här för ett tag sedan. Men jag tänkte bara fråga dig om det är något speciellt du skulle vilja lyfta fram i valprogrammet som du tycker är extra intressant.
Ja, det finns ju naturligtvis väldigt många frågor som jag tycker är viktiga i ett valprogram, kommunalt valprogram. Men på något sätt så är jag ju tillbaks till basic. Det handlar om omsorgen, det handlar om barnen och till viss del också bostäder.
Mm.
Så att man kan väl säga att i de tre känner jag väl att där är det för mig väldigt viktigt.
Mm.
Och en sak som jag vet att väldigt många äldre under många år tyckte var väldigt bra, det var när man hade möjlighet till att gå in på enen och äta till exempel. Och därför så tycker jag att vårt förslag om att faktiskt skapa ett äldreresurscenter där man kunde få äta en lunch. Mm. Jag tror att väldigt många äldre som bor ensam ute skulle vara jätteglada om de kunde gå dit och äta för en ringa peng, men också träffa andra. Jag tror att där tror jag man vinner mycket för de äldre. Däremot så måste man ju också tänka på de som sköter om våra äldre, alltså personalen. Och där är väl så att någon gång måste vi börja se över hur och på vilket sätt vår personal inom omsorgen ska jobba.
Mm.
Och jag känner ju att det bör gå och börja titta på en arbetstidsförkortning. Jag kan inte säga exakt hur den skulle se ut i en första steg. Men jag tror att det är viktigt. Många säger då, jaha, det här kostar pengar. Jag är inte så säker på att det kostar så mycket mer pengar.
Okej.
Okay. Nej, om jag har friska medarbetare som orkar vara på jobbet och inte är borta. Och jag måste ta in extra personal för att klara av omsorgen.
Mm.
Så tror jag att summan med kardemumman är inte, det är klart att det är lite grann kostar. Men jag tror att vi tjänar på det i långa loppet.
Mm.
Det här är lite grann som ungefär en gång i tiden när vi skulle införa gratis busstur för ungarna.
Mm.
Och så var det någon som sa, vi hade upp det i KS. Ja, men det där kostar ju pengar. Ja, tänkte jag, hur fan kan det kosta pengar? Bussarna kör och det är 50 platser i dem och det åker 10 stycken. 40 platser står tomma.
Mm.
Om ungarna kliver på de där 40 platserna har ju inte, det kostar ju ingenting. Det är ju inga nya kostnader.
Mm.
Och jag tror att det här är samma sak lite grann. Man tittar sig blind på att man måste, det kommer kanske att kräva några fler anställda.
Mm.
Men jag tror att man har tillbaks det mycket.
Mm.
Så det är en sån där fråga.
Mm.
Den andra är naturligtvis våra barn som är framtiden.
Mm.
Och det är ju skolan och se över hur och på vilket sätt vi vill att skolan ska vara.
Mm.
Och där tror jag det är också viktigt att se över, och inte minst hur och på vilket sätt kan vi hjälpa våra barn. Men också naturligtvis personal som ska vara, finnas på skolan.
Mm.
Och där kanske man måste börja titta på lönemässigt. Så att personalen också känner att de gör ett bra jobb och också har lön efter det.
Mm.
Det tredje, bostäder. Idag har vi ju ett problem. Vi kan knappt ta emot folk för att vi saknar bostäder. Och tyvärr är det ju så att idag om man bygger så är kostnaden så våldsamt hög så att hyran hamnar ju långt över vad folk är beredda att betala eller kan betala, många människor. Så därför måste någonting ske på den sidan. Regeringen har ju flaggat för en massa som jag tror inte ger någonting överhuvudtaget. Andreas Karlsson pratar ju om att mark och det var något annat man skulle ta bort och så vidare. Men jag tror att det viktiga är det att man måste tillbaks med stödet för att bygga bostäder.
Mm.
Jag tror inte att man klarar av det annars. Sen lider vi, och det är ju naturligtvis något som man måste på högre nivå ta tag i. Vi lider av det så kallade mantfältspriserna.
Mm.
Och fräckt sagt, jag tror att alla vet att ja, de måste bygga. Vi kan nog lägga vilket pris som helst.
Mm.
Tyvärr.
Ja, det är klart, det blir en extra svår situation. Och det är många som vill bo här och det är ont om bostäder. Och priserna trissas upp. Men det här investeringsstödet har vi pratat om tidigare, både med Jeanette och med Kalle, också med Birger och Linda. Just att det var ju något som kunde dra ner hyrorna lite grann, att man kunde bygga.
Ja, alltså, det var ju så, vi hade ju investeringsstöd och jag satt som ordförande i Toppbostäder, och det visade sig att när vi byggde med investeringsstöd så var hyran för en trerummare någonstans mellan 1500 och 2000 billigare.
Mm.
Så att det är klart att det gjorde sitt.
Mm. Är det något mer, Stig, du skulle vilja tillägga om det lokala valprogrammet?
Ja, det finns ju massor i valprogrammet som är bra. Och det är till exempel omkring de som går vård och omsorg. Jag tycker det är ett bra förslag att se till att de till exempel får körkort.
Mm.
Någonting måste vi göra för att locka folk.
Mm.
Och ett sätt är ju det.
Mm.
Så att det tycker jag är bra. Det är naturligtvis också att bygga Repisvara skola.
Mm.
Jag tror att det måste vi kan. Repisvara har vuxit och växer och kanske kommer att växa ytterligare.
Mm.
Och då måste man ha närheten till skolan.
Mm.
Vi har ett nybyggt förskola där uppe. Så att jag tror att en skola på Repisvara måste till.
Mm. Och det har ju presenterats så många fina förslag nu för att för skolans skull och för att locka hit lärare. Men det var kanske där vi i Vänsterpartiet vill profilera oss lite extra, för att vi tycker att det bör satsas på Repisvara, eftersom det är framtiden helt enkelt.
Ja, Jag menar, det har ju vuxit, så det är ju en stor del av Gällivare redan idag.
Mm.
Och troligen växer kanske lite till. Mm. Och då tror jag att det är läge för att också ha en skola. Har man en förskola, så kliva över till skolan i närhet, så att det är en fördel för barnen.
Mm. Ja, vi tackar dig för det, Stig. Och vi ska spela lite mer musik innan vi ska knata in i kanske Vänsterpartiet Gällivares favoritområde. Eller det kanske bara är mitt favoritområde. Det är i alla fall Norrland i centrum-rapporten som Birger Lahti, vår vänsterpartistiska riksdagsledamot, har presenterat. Men innan det så har Stig valt en låt som passar ypperligt till detta. Jag tänkte, skulle du vilja berätta för radiolyssnarna vad det är för någonting?
Ja, just ja. Euskeförats. Länge har vi väntat, och den sätter väl lite grann på spiken på när det gäller just Norrland och vad vi vill i Norrland. Så att den har ett samband.
Den har ett samband. Vi säger varsågod, Nisse.
Nu moder Svea, här är en Bullentin ifrån norra Norrland, din fattiga kusin. Nu kan vi inte längre bevilja och tro inte mer att vi bönar och benar. Nu säger vi ta hit. För länge har vi väntat, men nu har ni nått i här, att nu så får du lov att ta och öppna portmonnän. För vi som bor här uppe i Norrbottens län, vi är inte så picka, klick och klicka på våra bara knän. Och malmen som vi hade, den tog LKAB, och skogen tog en annan, och inte nog med det. Sen kom 60-talets deporteringar. Ja, din politik den har varit sig lik oavsett regeringar. Så länge har vi väntat, men nu har det gått i fär, att nu så får du lov att ta och öppna bort på län. För vi som bor här uppe i Norrbottens län, vi är inte så picka, klick och ticka på våra bara knän. Nej, nu så har vi ledsnat på denna gamla trall, så du kan ta och hälsa gubbarna på Vattenfall, att de som själva bygger dammar för att sen få energi säkert nog förstår vilken kraft man får av ett upp den traser i. Och länge har vi väntat, men nu har det gått i fär, att nu så får du lov att ta och öppna portmonnän. För vi som bor här uppe i Norrbottens län, vi är inte så picka, klick och ticka på våra bara knä.
Och vi är inga ockrare, vi kräver bara att få hederlig betalning för alla kilowatt som strömmar ut ur länet. Jag tänkte efter själv, ifrån Porjus och Porsi och varenda foss i hela Luleälv.
Och länge har vi väntat, men nu har det gått i fär, att nu så får du lov att ta och öppna portmonnän. För vi som bor här uppe i Norrbottens län, vi är inte så picka, klick och ticka på våra bara knän.
Så Svea, du ska lyssna på vad vi har sagt. Vi kontrollerar strömmen till var femte vägkontakt, så nu är det säkrast att vi får det som vi vill. Annars kan inte vi lämna någon garanti att vi inte klipper till.
Annars kan inte vi lämna någon garanti att vi inte klipper.
För länge har vi väntat, men nu har det gått i fär, att nu så får du lov att ta och öppna portmonnän. För vi som bor här uppe i Norrbottens län,
nå, nej, vi är inte så pigga att ligga och tigga på våra bara knän. Men vi är ganska så pigga på att prata om Norrland i centrum. Den vänsterpartistiska rapporten som vår riksdagsledamot Birger Lahti har tagit fram tillsammans med sina medarbetare. Och Birger, han var ju här och hälsade på oss under marknaden. Han hade en föreläsning för oss om den här rapporten. Och vi tyckte det fanns så himla mycket intressant i den här rapporten Norrland i centrum, så vi har tagit upp den nästan i varje radioprogram vi har gjort sedan dess. Och tycker du, radiolyssnare, att vi i norr har fått agera koloni alldeles för länge? Och håller du med om att det nu är dags för att vi ska få lite återbäring för vad vi levererar till resten av landet och till världen? Och vill du också sätta Norrland i centrum? då är Vänsterpartiet på din sida. Stig, du har ju också tagit del av rapporten och vi var ju båda och lyssnade på Birger. Är det något här som du skulle vilja lyfta fram som extra viktigt för oss här i kommunen?
Ja, alltså det finns ju frågor som Vänsterpartiet har varit och drivit. Jag vet att när jag satt i riksdagen så hade vi en lång diskussion om på faktiskt en tvåöring tillbaka på elen till kommuner som tyvärr blev det aldrig verklighet. Vi förde en diskussion tillsammans med S och MP, men den blev inte riktigt, vi fick inte riktigt gehör för det. Och det är jättekul att man nu har tagit fram den här rapporten och pekat på vissa saker. Ingen kan förklara för mig varför priset på el ska variera så kraftigt bara för att vi säljer el. Jag har svårt att förstå att om nu Tyskland, Finland eller vem det är som ska köpa elen av oss för att de har för lite, så plötsligt påverkar det priset för oss som producerar elen. Någonstans är det galet. Så att Sverigepriset på el, det måste gå att genomföra. Det måste ju vara så att det vi producerar och vad den kostnaden blir, det är fullt rimligt att det är det vi ska betala. Men bara för att andra köper el av oss så ska vi måste betala ytterligare på en pålaga. Det går över mitt huvud. Så att Sverigepriset på el tycker jag är jätteviktigt. Det måste vara så att vi som producerar elen, och man måste också titta på hur och på vilket sätt kan vi få ta del av inkomsterna på elsidan. Man vet ju att de gör ett jätteöverskott på el. Så att där är ju Vänsterpartiets mening att vi på något sätt måste få ta del av det. Samma sak gäller ju när det gäller vindkraften. Faktum är ju att södra Sverige saknar el. Så är det ju. Och samtidigt är det vi, det finns ju en utredning, uppe i norr man bygger vindkraften. Den borde ju byggas naturligtvis så nära som möjligt. Nu görs det inte. Men på något sätt måste det vara så att är det så att vi i Norrland ska fortsätta bygga vindkraft, så måste man också se till att vi får ta del av dem på något sätt. Det måste vara så att vi får någonting tillbaka. Det kan inte fortsätta att vara så att Norrland ska ge allt och det ska de tjäna på, de som inte bor här uppe. Så att det är samma sak med mineralersättningarna. Det har drivits av VPK redan på den tiden, på vilket sätt man skulle höja mineralersättningarna. Idag är de väldigt låga. Men det finns grannländer som har idéer. I Norge så har man när det gäller el, kommuner som har el, de har en extra, de får ut någonting tillbaka, väldigt mycket till och med. Så att höjda mineralersättningar, jag menar vi har gruvorna, men vi får ju inte mycket för det. Och man får väl säga att det är naturligtvis frågan hela tiden hur och på vilket sätt vi ska förstöra våran natur för att andra ska ha det bra. Om vi inte ser till att vi också får någonting för det.
Precis. Och det är ju, Norrland i centrum är ju egentligen, det är ju det den handlar om som du så fint har beskrivit här. Det är ju precis det att vi ska få något tillbaks för allt vi producerar. Oavsett om det handlar om fastighetsskatten från energiproducerande fastigheter, mineralersättningen och att framförallt att vi som producerar el, vi ska inte behöva smittas av de utländska höga priserna. Men visst har vi också, vi har pratat om tågtrafiken och förra gången vi var här hann vi bara nämna det snabbt, alltså hur tragiskt det är med de här neddragningarna på tågtrafiken, att vi kan inte ens skicka iväg våra ungdomar på idrottsresor för nattåget har blivit nedlagt. Och hur ser du på den här tågtrafiken, hur ska man förbättra den och varför är den så viktig?
Ja, man kan ju börja med att säga att det måste ha varit hål i huvudet på någon som drog ner tågtrafiken på det sättet, där man tog bort den andra nattågstrafiken.
Mm.
Alltså på något sätt känns det ju som att det är inte så jädra viktigt med Norrland.
Mm.
Tyvärr känner jag det så.
Mm.
När man gör på det sättet. Däremot i tätort eller söderut, där går det tåg. Du kan hoppa på ett tåg varje halvtimme i vissa. Mm. Och här har vi ett nattåg.
Mm.
Den drabbar väldigt kraftigt. Ja, du pratade om ungdomars möjlighet att ta sig till olika tävlingar och så vidare. Det är en sak. Det är turistverksamheten som får väldigt mycket stryk. Och det vore ju roligt om det där ett tåg gick då.
Mm.
Men när de inte ens går, då blir det kärvt. Mm. Utan det är bussersättningar i flesta fall.
Mm.
Så att, nej, tågtrafiken behöver, som jag var inne på tidigare också, ska man överhuvudtaget kunna flytta bort långtradare och tung trafik från vägarna och flytta över till järnvägen, så måste man ju ha en järnväg som fungerar.
Mm.
Och det är kanske dags att ta tillbaks järnvägen.
Mm.
Och se till att den är statligt. För det annars vet jag inte om det här kommer att fungera för Norrland.
Nej.
Så att någonting måste göras.
Ja, någonting måste göras. Och det är någonting som berör, som du säger, både turismen, det gäller idrotts- och föreningslivet, men alltså näringslivet också i allra högsta grad. Alltså bara att få ner liksom LKABs produkter till Narvik och till Luleå. Alltså vi har ju sånt stort behov av järnvägen här uppe också, och när vi är en sån viktig del av landets industri som finns här uppe, så känns det som att jag håller med, det är jättedumt att inte alls prioritera det. Men Stig, har vi något annat vi vill lyfta fram i den här gedigna rapporten Norrland i centrum, som du känner att ja, men det här tyckte jag också var intressant?
Nej, men alltså det är ju de här frågorna om mineralersättning, det är elpriser, det är naturligtvis vindkraften och hur och på vilket sätt de här ska se till att vi får tillbaka någonting för att vi faktiskt gör någonting.
Mm.
Så att det är väl de viktigaste bitarna kanske.
Mm.
Sen kan man ju säga det sista jag vet, när det gäller sen kommunen, så tror jag att man måste tillbaks till basic. Vad är kommunens huvuduppgifter?
Mm.
Det måste vara det som är det väsentligaste. De här är ju delar som vi som kommun kan slåss mot riksdag och regering.
Mm.
Och det måste vi ju fortsätta göra för att det ska bli verklighet. I kommun kan vi göra. Man kan säga att skillnaden, jag kom på en sak, när jag satt i riksdagen så var det ju ofta beslut som var långt där borta innan de var färdiga.
Ja.
I en kommun så kan man faktiskt ta beslut som man ser dagen efter.
Mm.
Och det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att man ska tillbaks till grunderna. Vad är kommunens huvuduppgifter? Ja, det för oss i Vänsterpartiet har vi alltid sagt, det är omsorgen om de svagaste, det är om de äldre, det är om barnen.
Mm.
Det är se till att servicen är sån att det finns ett boende. Det är de viktigaste frågorna.
Mm.
Resten får man sköta lite grann på sidan om.
Mm.
I den mån man har möjlighet och pengar till.
Mm. Och det är också här Norrland i centrum. Det skulle ju skicka stora pengar till både kommuner och regioner om förslagen skulle förverkligas. För det skulle vara slantar som vi också skulle kunna investera i vår kärnverksamhet och ge till våra äldre och till våra barn.
Exakt. Sen kan man ju säga så här. Säg att vi genomför en per producerad el till exempel. Säg att det är 5 öre. Och det inbringar x antal 100 miljoner.
Mm.
då måste man fundera lite grann på hur och på vilket sätt ska det fördelas.
Mm.
För samtidigt så har vi ju då älvar som är orörda.
Mm.
Kalix älv, Torne älv.
Mm.
Ja, då måste man ju se till att på något sätt fördela så att de också finns med i de redan utbyggda älvarnas inkomster.
Mm.
För annars är det ju lätt hänt att säga, ja men fan, då är det lika bra vi bygger ut den också.
Mm.
För att få intäkten. Så att, men det är ju nästa pilsner.
Mm.
Hur och på vilket sätt ska vi fördela för att alla ska kunna få så mycket del av det.
Mm. Vi har bara några minuter kvar, Stig. Tiden går så fort här när man får prata vänsterpartistisk politik med en fellow granhultare. Men om vi skulle avsluta lite grann med att du får prata om, vi tar lite rikspolitiken idag. Om du tittar på den nuvarande regeringen och hur den jobbar, är det något du skulle vilja ändra på i rikspolitiken, och varför tycker du att man som Gällivarebo ska rösta på Vänsterpartiet, dels i kommun- och regionvalen men också i riksdagsvalet?
Jag tror att det viktiga, det är naturligtvis vad vänstern står för.
Mm.
Vi står på folkets sida.
Mm.
Däremot så kan man väl säga att den här nuvarande regeringen, de har helt glömt bort människorna.
Mm.
Skattesänkningar för de som redan har väldigt mycket. Skatterna är ju till för att vi ska kunna fördela och se till att alla har så att de klarar sig.
Mm.
Och då är ju inte den skattepolitik som bedrivs idag någonting som vi kan ställa oss. Utan här måste det till en helt annan.
Mm.
Så att det viktiga är ju, det är en stor skillnad mellan dagens regering. Och jag tror att ska man få till så är ett starkt vänsterparti det enda sättet för att få tillbaks frågorna och handla om vad är det vi behöver tillsammans i Sverige.
Tusen tack Gidos Baljon Stig för att du kom hit och pratade med oss i vår lilla vänsterpartistiska radio Gällivare stund. Och jag tänker att vi gör en liten kupp här, Nisse. Jag ska förbereda dig om att vi kommer önska lite Eskefeurat här på slutet. För vi har ju tagit fram en sång av dem som, ja, den är ganska aggressiv. Jag måste vara galen om regeringen är klok. Och med de tonerna säger jag ett stort tack till Stig, ett stort tack till Nisse och Radio Gällivare, och tack till er som har lyssnat. Nu kör vi lite Eskefeurat.
Till Bryssel och Paris och Rom dit skulle jag väl ha farit om jag haft något ärende som hade fört mig dit. Men Sundsvall är det längsta söderut som jag har varit. Ska ni veta att det var en kort visit. Och kanske är det inskränktheten som gör det som vanligt för mig att fatta varför allting verkar gå på tok. Med de gamla idealen så skriv in det i journalet att jag måste vara galen om regeringen är klok. Ja, nu är det nya tiden, nu ska nya kvastar sopa och nya kloka gubbar ordinerar oss en kur. Nu ska de föra in oss i Europa. Man undrar när i helvete vi någonsin har gått ur. Det verkar som om de har missförståndet allihopa och fulla utav maktberusning löper de amok. Emot sansen och moralen så skriv in det i journalen att jag måste vara galen om regeringen är klok. Och allting som vi trodde på det gäller inte mera. Sverige är en liten avkrok i periferi. Neutraliteten när det är dags att pensionera. Och inte är det särskilt noga med demokrati. Men de som tycker så, de kan väl hellre emigrera och befria sig ifrån sin tunga svenska ok. Och från sin lir i marginalen så skriv in det i journalen att jag måste vara galen om regeringen är klok. Tyskar för att Hitler var nazist. I alla länder finns det säkert både folk och kritter. Och fast jag gärna medger att regeringen är trist, så vill jag likförbannat inte att
vi plötsligt sitter och dinglar som torskar på någon utländsk krok vid den engelska kanalen.